välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Ja, härligt. Tack för den inledningen, Frida. Hur är läget med dig?
Det är bra. Det var en otroligt intensiv vecka förra veckan för mig. Både på jobbet men också privat. Så att jag känner att det är skönt med ny vecka. Och den här veckan är det spännande för jag flyttar den här veckan. Och det har jag sett fram emot så länge. Jag och min sambo köpte ju en nyproduktion, en lägenhet som var nyproducerad. Och då får man ju vänta ett tag innan man kan flytta in. Så att nu har vi väntat och väntat och väntat. Men inte så länge som de flesta gör kanske. Vi köpte den i somras förra året. Mitt under så här brinnande covid, så att det var ju det var läskigt, men absolut, nu har vi äntligen blivit dags att flytta in, så att det kommer jag spendera mycket av den här veckan till att fokusera på. Sjukt spännande.
Det förstår jag. Och har du köpt lite nya grejer och så, eller? Det brukar ju vara den roliga delen att flytta, tänker jag.
Oj, vad jag har köpt grejer. Nej, men alltså, jag försöker att vi inte ska köpa för mycket innan vi flyttar in. För att jag har gjort det misstaget innan. Och sen så måste man så här, efter några månader ändå byta ut allt. Så man kände att det här var inte exakt det som jag kände passade exakt här. Mm. Men min sambo däremot, han är i köpstreak nu. Och vill köpa massa saker. Så att vi är lite osynkta faktiskt. Men vi har köpt lite större grejer, typ som matbord och... en till soffa har vi köpt och lite såna här saker. De här detaljgrejerna som vi ändå behöver, typ någon möbel för så här vitrinaktiga saker behöver vi och ja, men lite blandat, så att det blir kul.
Men det är ju roligt liksom när man flyttar till nytt. Vi har ju bott i våran lägenhet nu i, vad blir det, snart 2 år. Och det går ju lite i omgångar. Alltså man gjorde ju jättemycket när man flyttade in och sen så gjorde man inte liksom någonting på ett tag. Och sen så tar man tag i det igen liksom, lite rum för rum sådär. Och det är, tycker man det är kul med inredning och de bitarna och så är det ju faktiskt väldigt roligt att göra det i omgångar också, tycker jag. Jag brukar också påminna mig om det. Vi har ju bott i hus och så tidigare. Men vi bor ju då i lägenhet nu. Och det är ju inte lika mycket heller med lägenhet. Så jag liksom spar lite grann, du vet. Så här. Nu, jag tror nästa grej vi kommer göra är att vi kommer göra ordning lite mysigare uppe på vårt vardagsrumsloft. Där jag faktiskt sitter nu då och spelar in också med dig. Men du vet, när man bor i hus här, då är det ju så många rum och det är liksom något som pågår hela tiden. Så jag tror när man bor i lägenhet så måste man spara lite. Man kan ju inte göra om allt hela tiden.
Nej, precis. Och jag älskar ju det. Jag är absolut, jag är inte där i mitt liv att jag skulle vilja ha mer än en väldigt, väldigt ny lägenhet där allting funkar. Och det var så här, ens enda jobb är att göra den lite personlig, för det är så här, allt är vitt, typ.
Ja, jag förstår det.
Nej, men det blir kul. Jag ser väldigt mycket fram emot vårt kök. Där jag valt. Det är där alla tillvalen är, så att...
Kök. Älskar kök. Alltså jag har ju en dröm om att få bygga ett eget kök någon gång. Alltså du vet, så här, rita sitt drömkök. Alltså.
Ja, det hade varit helt fantastiskt faktiskt. Jag känner att det här är ändå rätt så... Ja, men det är väldigt nära så som jag nu hade velat ha det, tror jag. Så att, ja, men jag är väldigt nöjd med vårt kök. Det är ett mörkgrått kök. Det tycker jag ska bli kul. Jag har bara haft vita kök innan, så att det är väldigt taggad på.
Har ni köksö?
Nej, det har vi inte. Det är, köket sitter liksom ihop med vardagsrum och matsalsrumsdel, kan man säga. Som i någon typ av Y-variant. Så att det är ingen köksö. Men det har ni, det gillar du.
Ja, jag älskar ju det. Vi har haft det mycket liksom, och vi är ju liksom ganska så här, vi gillar att stå i köket och laga mycket mat och du vet, socialisera med gäster och så här, så att det blir ju super. Ja, men det är viktigt att ha ett socialt kök, tycker jag. Så köksön är ett absolut måste.
Men det har ni, hela er nedervåning är ju ett enda stort kök / häng area, så att det verkar passera väldigt bra. Men det, Pernilla, vad har du gjort idag för någonting?
Ja, nej men så det som jag kanske är mest nöjd med idag är att jag faktiskt har tränat på morgonen. Jag gjorde det jättemycket förra året när jag jobbade hemifrån, du vet, hela året. Liksom, du vet, började med att dra på sig på träningsbyxor, drog ut och liksom skapade bra vanor där. Jag har kommit av mig lite med det nu känner jag efter sommaren, kanske mycket för att ja, jag har haft väldigt mycket att göra också, sätta mig in i den här rollen. Så jag har jobbat otroligt mycket den här perioden som har varit, men också det att jag har varit mycket på kontoret och då är det lite svårare att få till träningspassen tycker jag. Så det är jag faktiskt väldigt nöjd med att jag har tagit mig ut idag och sitter faktiskt fortfarande i träningskläder. Det ser ju inte våra poddlyssnare, men så är det.
Väldigt, ja, men väldigt härligt. Jag håller med dig att jag hade också bättre van när jag jobbade hemma. Alltså hela den här, jag tror att man borde, ja, nej men absolut, man får ju lite mer tid över när det inte är den här transporten till och från kontoret, även fast jag har 10 minuter promenad till kontoret. När jag jobbade i Göteborg då. Nu är det lite längre såklart att åka till kontoret för mig.
Men du har ju alltid, Frida, du har ju alltid gått mycket lunchpromenader innan du började jobba i Norge. Så där. Hur går det med det? Får du till dem även på Oslo-kontoret?
Nej, det får jag inte. Det är faktiskt jättesvårt att få till nu har jag märkt. Men jag är väldigt mån om att komma ut direkt efter jobbet istället. Så att det är oftast jag åker till hotellet och bara då på mig andra dojor och går en sväng direkt för att få luft och alltså bara så här stoppa lite vad som har hänt på dagen och så tar man liksom ett miljöombyte, får luft och lite sådär och så ofta jobbar jag ju på kvällen också nu. Så det blir bra. Det är ett bra avbrott. Men det är väldigt svårt att få in träningen just nu känner jag och men det måste jag bli bättre på tror jag. Det är väldigt härligt att komma ut och springa eller träna på gym eller sådär. Så det ska jag bli bättre på, tänker jag.
Ja, men det är ändå bra tycker jag att du får till dem där på eftermiddagarna. Alltså, så här, och det kan jag väl känna nu när man är, jag cyklar ju till kontoret också. Så det är ju ändå bra, alltså det blir ju lite vardagsmotion men sen också som du säger att man rensar tankarna lite och sådär.
Ja, jag vet inte, av någon anledning så tycker jag att när jag tränar då vandrar mina tankar lättare till jobb och saker som är så här att göra saker. Så jag känner inget lugn i min träning. Men när jag är ute och bara så här promenerar, då har jag mycket lättare att hamna i ett nu istället. Och liksom fokusera på var jag är någonstans. Så när jag är ute och går, då tänker jag mycket så här, där var ett löv och där låg en pinne. Och där kom någon och cyklade. Och så är jag väldigt i nyhet, men jag är absolut inte så när jag tränar. Så att, det är ett avbrott för min hjärna på något sätt att bara, att bara gå.
Men gud vad bra.
Ja, verkligen. Det är lite så här yoga för yoga. Ja, men absolut. Ja. Det har jag faktiskt, det har jag gjort en del på hotellrummet. Mest för att jag får så himla ont i ryggen när jag inte gör yoga. Så att det är väldigt skön så här kvällsrutin innan jag går och lägger mig.
Har du med dig yogamattan då eller rullar du ut en handduk? Eller?
Jag har faktiskt inte haft det. Det är lite mäckigt att ta med den tycker jag. Men jag kör att ett av täckarna. Ofta har jag ju två täcken på rummet. Så jag har ett av täckarna som matta. Då, eller?
Ja, så får du köpa en matta och bara ställa på kontoret i Norge.
Ja, typ eller ha i bilen alltid som vi kör med. Ja, det är bra. Men Pernilla, idag så ska vi ju ha en fantastiskt spännande gäst. Och det är med anledning av ett avsnitt som vi har längtat efter sedan vi startade den här podden nästan.
Ja.
Vad är det vi ska prata om idag?
Idag ska vi prata HubSpot.
Ja.
Ja, det blir riktigt HubSpot-bonanza idag. Och vi jobbar ju själva i HubSpot, har gjort det flera år och tycker att det är ett fantastiskt verktyg både för sälj och för marknad. Och vi har med oss en gäst som också är riktigt, riktigt grym på HubSpot. Så det ska vi prata om idag.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Vi har förberett våra bästa HubSpot-funktioner som vi tycker och vad vi gillar allra mest med HubSpot och smarta tips och tricks helt enkelt. Exakt. Så att det blir ett lite annat poddavsnitt men väldigt kul. Men Pernilla, vem är det vi har med oss?
Ja, vi har med oss Johanna Sjölin från Avidly som är en inboundbyrå som är specialister på inbound marketing och på HubSpot då. Och Johanna har ju en riktigt cool titel. Utöver att hon liksom jobbar strategiskt med inbound så är hon ju också HubSpot Master Trainer. Alltså hur cool titel?
Mycket bra. Väldigt kul. Ja. Så bra.
Och det är jag ju sugen på att höra mer om, vad det innebär såklart. Och hon har gedigen erfarenhet från marknadsföring på andra bolag också. Så att jag tror att hon kommer kunna dela med sig en massa bra tips.
Ja, och sen så det som är roligt med Johanna är också att hon har kommit från något helt annat egentligen. Så det får vi prata lite med henne om också. Att hon har kommit från retail. Och det är lite spännande, för det är någonting helt annat än att jobba med HubSpot.
Ja.
Men nu tycker jag vi kickar igång och bjuder in Johanna till samtalet. Ja, välkommen Johanna.
Ja, men tack så mycket.
Hur känns det att vara med i den här podden?
Väldigt kul faktiskt. Första gången jag är med i en podd. Jag har i och för sig ganska stor vana vid att köra lite digitala utbildningar och webbinarier och sådär. Men första gången jag kör podd som format.
Spännande.
Roligt.
Ja.
Men och du sa att du är van vid att köra utbildningar i digitalt format. Och det är ju en del av det vi kommer att prata om här idag bland annat. För du är ju HubSpot Master Trainer. Så jag antar att det är den rollen du kör en del utbildningar, eller?
Det stämmer. Det är mycket i den rollen som Master Trainer.
Just det. Men Johanna, vi är jättenyfikna på dig och vi har såklart kollat lite på vad du har gjort innan. Och du har ju jobbat väldigt mycket med retail och visual merchandising. Mm-hmm. Det var där du började.
Precis, det började där. Jag har minst 10 års erfarenhet av marknad och sälj, och inom retail så jobbade jag också väldigt mycket med det visuella. Jag gjorde skyltfönster, byggde showrooms, stylade vid fotograferingar och skötte mycket sociala medier och nyhetsbrev och lite sådär. Så det visuella på det. Men samtidigt så har det ju alltid varit med tanke på personan och målgrupp. Så det har ju hängt ihop med vad jag gör nu egentligen.
Men ändå väldigt speciellt tänker jag att byta till att jobba med någon så här digital produkt. Liksom. Alltså, så saknar du inte liksom det, att få jobba liksom med händer och liksom det här, liksom någonting man kan se och ta på?
Jag kan sakna det ibland, men i och med att jag jobbar så pass mycket med webbsidor egentligen idag, så tycker jag att jag får ut det kreativa sidan också. Och sen i min strategroll så handlar det ju egentligen jättemycket om att bara zooma ut och vara kreativ och tänka utanför boxen. Och det är egentligen de delarna som jag får använda på det sättet idag.
Spännande ju. Men vad heter det? Så du började ju där med fokus, sälj och marknad, visual merchandising inom Boomerang var det ju du jobbade på då.
Yes.
Så det var ju väldigt business to consumer då. Och det tycker jag är lite spännande, för nu har du på något sätt här de senaste åren du har gått över till att jobba på Avidly med marketing consultant och inbound strategist och hela den här biten. Och det tänker mig är mycket mer business to business.
Yes, ja, det är det. Det är i stort sett 90% av våra kunder är ju B2B-kunder egentligen. Men det är fortfarande människor man ska kommunicera och prata med. Det är målgrupper, personas. Så att det är mycket som alltså de är väldigt lika varandra. Skillnaden är ju att B2B är en mer avancerad affär. Liksom. Och att det är fler människor involverade i köpbesluten som man ska prata med och ha i åtanke. Så det är lite mer komplicerat. Men i grund och botten så är det ju människor man ska nå. Och trigga deras motivationer.
Just det. Det känns som ett ämne som vi har ändå haft uppe några gånger också. Sen när vi pratar liksom i marknadsteamet och på andra, liksom, vid andra tillfällen, att man pratar mycket så här business to business, vad man jobbar liksom med för verktyg i marknadsföringen business to business, men att business to consumer ofta kanske känns som ligger mycket längre fram. Också när man tänker på, jag menar, det är bara business to consumer-företag som får så här balla marknadsföringspriser, såklart. De liksom ligger så här mil år fram i så här spännande kampanjer. Varför tror du det är så?
Ja, men varför är det så? Det har nog bara blivit så. Från mitt håll, från mitt perspektiv, så tycker jag märker ju verkligen att B2B-företagen har vaknat till och är lite mer experimentella och vill hoppa på det här roligare tåget, om man säger. Så att B2B måste inte equals tråkigt.
Nej, ja, verkligen. Det håller jag med om. Och jag känner att man märker ju också ett, det är väl från egen del ska jag märka liksom att fler och fler business-to-business-företag inom vårt segment också liksom börjar göra mer spännande saker. Och mindre av det här traditionella som man kanske har sett innan. Så det ska bli väldigt spännande att se vad det här tar vägen någonstans. Men så du kan inte märka någon skillnad i att jobba med business to business företag och business consumer företag när det kommer till marketing?
Självklart, men samtidigt som jag sa, köpresan är mer komplex på B2B. Men samtidigt så kan jag tycka det är tydligare målgrupp, tydligare personas, tydligare jobs to be done för någon som jobbar på ett företag än vad det är för en B2C-kund som kan vara otroligt mycket bredare och mer generell.
Spännande. Ja, det ligger säkert någonting i det. Men vad heter det, som vi var inne på, du är HubSpot Master Trainer. Vad innebär det att vara det?
Ja, men HubSpot Master Trainer är för övrigt en väldigt fin titel tycker jag. Den är väldigt härlig. En mästare vill man ju vara. Nej, men vi är globalt sett så är vi 8 stycken master trainers i världen.
Ja, för det var min nästa fråga, för det är en officiell titel, eller hur? Alltså från HubSpot själva, man säger.
Så jag har inte hittat på den själv.
Nej.
Just det. Ja, men vi är 8 stycken. Vi jobbar för HubSpot cirka en gång i månaden kanske. Håller 3 dagars utbildningar för marknadsförare och säljchefer världen över. Min region är då Europa. Men, och det kan vara varierat. Någon utbildning jag hade, då var vi 25 stycken från Sydafrika upp till Stockholm. Och alla olika möjliga branscher. Och väldigt kul faktiskt att träffa alla från alla möjliga industrier. Dela erfarenheter med varandra. Så att, väldigt kul.
Det låter ju superhäftigt.
Ja. Och hela den här, vill jag också passa på att tillägga, hela den här uttagningsprocessen och utbildningen som låg liksom framför att jag blev en master trainer. Den var ju rätt gedigen. Man skulle gå en lång 2-veckors utbildning. Sen var det en audition inför en HubSpot-jury. Så då skulle jag hålla en sån här fake training. Och så utmanade den här HubSpot-juryn mig med att men de spelade ju vara lite jobbiga attendees. Så någon var den här sura som absolut inte svarade på frågor och någon kanske pratade jättemycket och så skulle jag hantera den. Så att det var verkligen utmanande. Men fokus på den här utbildningen ligger på hur man kan facilitate de här kurserna snarare än vad man lär sig själva verktyget HubSpot. Det förväntas man redan kunna, utan det handlar om att hur man hanterar den.
Just det. Så det är inte så att använda sig av en HubSpot Master Trainer är inte om man vill komma igång i verktyget eller om man känner att man behöver ha bättre koll på hur det tekniskt fungerar, utan det är när man vill ta den här strategiska biten mer och komma längre där.
Ja, exakt. Och det är utbildningen på, alltså min eller våran utbildning som gick HubSpot Master Trainer-utbildningen.
För jag tänker HubSpot har ju det här, de har ju det här HubSpot Academy liksom. Det är väl mycket där man vill att man ska komma in och liksom lära sig, om man säger. Den är ju öppen även för de som liksom inte själva kommit igång med HubSpot och så, tänker jag. Men liksom att sen, det var så jag tänkte att det kanske var att när man ska liksom ta nästa steg eller liksom det här mer avancerade och så vidare, att det är då man tar en trainer, men det kanske är fel.
Det är lite fel. Men de utbildningarna jag håller, det är liksom Marketing Hub Fundamentals. Typ. Så att det finns ju den här inbound marketing-certifikatet man kan ta i Academy. Så det motsvarar den egentligen. Så det är 3 dagar med både inbound marketing-ideologin och sen tekniskt i HubSpot. Så den är väldigt basic och från grunden, fast det är 3 dagar vi går igenom allt. Så fördelen med de här trainings är ju att man får träffa branschkollegor i samma roller, man får dela erfarenhet med varandra, det är väldigt mycket övningar och man har ju oss, vi svarar på frågor löpande liksom under övningen. Så att det blir mer
lite
beroende på vad man, hur man lär sig bäst helt enkelt.
Jag förstår.
Spännande ju. Men Johanna, du valde ju någonstans för några år sedan där att gå mer mot mot HubSpot och marketing, inbound och hela den svängen. Vad var det som lockade med att byta till den riktningen?
Det som lockade var väl att först och främst hade jag ju jobbat inom samma företag rätt länge, så jag kände att nu vill jag byta. Och jag är en sån person, så gillar jag när mattan dras undan och allt är oskrivet. Tycker jag är lite kul. Så jag brukar utsätta mig för det lite då och då. Mm. Så att jag nådde en punkt. Jag gick in på LinkedIn och råkade se dåvarande country manager Jonas Kumlander. Hade skrivit på LinkedIn att de söker folk till en marknadsbyrå som jag tyckte såg jättekul ut. Jag skrev till Jonas och sa, det här kan jag. Det här är jag. Skulle det vara intressant så kan vi väl ta ett möte. Det var i stort sett så. Han svarade med att skicka en sån här HubSpot-möteslänk som jag klickade på, bokade ett möte. Och ja, dagen efter var jag där på en intervju och skrev på papper och allting. Så det gick väldigt fort.
Wow. Ja. Snyggt sätt att söka jobb på också. Så här, väldigt osvenskt, liksom, väldigt, väldigt så här, icke-jante. Liksom, bara, det här kan jag, det här, ja, jag gillar det.
Ja. Det var inte så liksom, strategiskt och genomtänkt och planerat, utan det blev så, men det blev så himla bra.
Men du fastnade ju verkligen, kan man ju säga. Så du kom liksom från att inte haft kontakt med HubSpot överhuvudtaget till att liksom vara helt frälst i HubSpot, vilket vi också är. Så att vi har ju liksom grundat den här podden som är HubSpot Bonanza-podden, och jag tänker nu får vi prata om HubSpot helt enkelt. Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade?
Dag ett så fick jag min första kund i knät. Så att man har ju varit learning by doing från dag ett egentligen. Hoppa in i HubSpot, jättebra onboarding genom att gå. Ja, men besöker man HubSpot Academy så lär man sig rätt mycket. Och sen så min första månad, då fick jag faktiskt åka till Boston och gå på den här inbound-konferensen. Vilket gjorde att 26 000 besökare, marknadsförare från hela världen sitter i en stor konferens och mediterar till Deepak Chopra. Och där sa det klick. Då var jag fast.
26 000 liksom.
Det är visst.
Men och där, då var det bara fast när du var här och kände att det här är framtidens verktyg. Varför tror du att det känns som en sån självklarhet att man som marknadsförare ska jobba i HubSpot?
För det första så är HubSpot väldigt bra på att bygga den här communityn. Man känner att man har en samhörighet. Jag kan fråga. Vi är många som använder det. Många experter, många promoters och ambassadörer. Mm. Vi kan prata med varandra och dela expertis. Och sen så är det så, med CRM:et i mitten och den här transparensen mellan marknad, sälj och service. Alltså det är hur bra som helst, och jag lär mig fortfarande saker varje dag, nya features.
Men det är så intressant att vi alla känner så, att vi är liksom frälsta, och vi fick liksom från någon kund nu väldigt nyligen också som sa liksom att HubSpot, det är ju beroendeframkallande. Ja. Jag tror verkligen att man liksom, det är verkligen att sätta fingret på det lite sådär, och lite beroende på vad man kommer från sen tidigare, just det här liksom att man har så mycket data i en och samma plattform, alltså man behöver inte lämna plattformen. Jag tror att det är det som många går igång på också, faktiskt.
Men vi kan börja lite i början, så bara snabbt röra vid. Så okej, om man sitter här nu och lyssnar på den här podden och känner att man är nyfiken på att testa. Hur kommer man igång? Pernilla, kan inte du har ju koll på det här. Hur kommer man igång med att testa HubSpot?
Hur kommer man igång med att testa HubSpot? Ja, men alltså, dels så kan man ju köra en free trial. Liksom. Det är ju superenkelt liksom, att liksom få tillgång till plattformen, komma in och klicka runt liksom, om man är nyfiken. Men sen så tror jag att man behöver liksom, dels behöver man fundera lite på vilken partner vill jag gå med. Liksom. Det finns ganska många. Det är nog ganska svårt att sätta sig själv, tror jag. Liksom, såklart beroende på vad man har för marknadsavdelning och sälj i ryggen och så vidare. Men jag tror att man ska direkt tänka att man ska göra det ihop med någon partner och hitta en partner som man trivs ihop med. Så att man börjar bygga på det. Och sen så måste man ju fundera på det här med webben liksom. Och där gjorde vi den resan liksom, att vi valde ju när vi bytte CRM-system att liksom bygga våra nya webb på HubSpot CMS då. Så där behöver man ju också ta lite strategiska beslut först, tänker jag också, innan man kommer igång. Eller vad säger ni?
Ja.
Hanna, hur brukar det se ut med de kunderna som du jobbar med när man ska komma igång med HubSpot?
Oftast så är det ju så, eller ofta i alla fall, så är det kunder som har gått den vägen att de har signat upp sig på någon trial och försökt lite själva, eller kanske hållit på några månader och sen kommer på, nej, det här funkar faktiskt inte, vi behöver hjälp.
Mm.
Så får vi hoppa in och rensa upp lite och ta ett omtag och börja om från början.
Mm.
Det är vanligt.
Det är nog akilleshälen där, att det finns ju så mycket. Så att, och det är ju svårt, som du säger. Ja, man kan ju göra allting själv och man kan ju ta hjälp och läsa och gå liksom, kurserna och liksom så. Men det kan ju bli väldigt överväldigande, tror jag.
Mm.
Och det är inte alla heller som har den tiden. Liksom. För ofta så kommer ju ett CRM-projekt on top av allt annat man gör liksom, operativt. Så att det är nog...
Men är det inte rätt bra också? Jag menar, det är väl som när man köper vad som helst annat. Man vill klämma och känna lite. Man vill få en liten så här inblick i hur det funkar. Det känns som att det är helt okej att det inte behöver gå 100% från början, att man liksom blint bestämmer sig för någonting. I poddavsnitt nummer 9 så var ju Johan Kallblad med i podden, och då berättade han ju lite kring hur det gick till när Exitec började sin resa egentligen. Det hade ju inte med HubSpot att göra, utan HubSpot var ju en del i den resan, utan det var ju snarare en resa där vi tog ett strategiskt beslut om att vi ska liksom satsa på det här med inbound. Och när man någonstans har bestämt sig för det och valt att nu ska vi satsa på det här. Det är ju det första steget egentligen för att komma igång med någonting överhuvudtaget. Och HubSpot, om man verkligen satsar på inbound och vill göra det på ett väldigt så här, strukturerat och relativt enkelt sätt, skulle jag ändå säga. Sen så finns det väl olika nivåer av enkelt, men att komma igång relativt enkelt med inbound, då hamnar man rätt så enkelt på att HubSpot känns som en naturlig del i det. Och det gjorde vi. Så vi kom ju igång med HubSpot för rätt så många år sedan, och absolut för att få igång vår leadsgenerering. Så om man är nyfiken på att lyssna mer om vår resa kring det där, så tipsar vi om avsnitt nummer 9, tycker jag.
Mm.
Kul, det ska jag lyssna på också. Ja, för att, det är ju ganska naturligt egentligen att man tänker på HubSpot när man tänker på inbound, eftersom det var ju då grundarna Brian Halligan och Dharmesh Shah som faktiskt först myntade uttrycket inbound överhuvudtaget. Så de är liksom förfäderna.
Ja.
Men Johanna, vad är inbound? Alltså, vad är det? Berätta.
Ja, men inbound handlar ju om att man delar information, värde och till rätt person vid rätt tillfälle för att få kunderna egentligen att eller besökare att komma självmant till er som företag. Så att man kan säga att första handlar om att bygga varumärke och sen bjuda på relevanta case, relevanta tips, relevant information som verkligen talar till era personas motivationer och triggers. Jag brukar ha ett exempel när vi bygger webbsidor och sådär, hur man liksom, vad menar vi med motivations och triggers? Så till exempel om vi kollar på Patagonia, de säljer en ryggsäck, ja, och på webben har de en ryggsäck, det är lättviktsdragkedjor och det är en massa fack hit och dit, och det är, ja, den är jättefiffig, bra funktioner, Gore-Tex-material och allt vad det kan vara, men det personen faktiskt vill åt, det är ju att stå på toppen av berget, solen skiner i Alperna med sina vänner, sätta upp någon flagga och liksom vara glad och ha det härligt. Och det är den motivatorn och triggern man behöver hitta hos sina personer, alltså sin målgrupp. Och när man har hittat det, då har man liksom hittat nyckeln till inbound lite grann och får dem att komma till sig.
Just det. Lite det här med inspiration
väldigt,
och så.
Väldigt romantiskt förklarat. Det var ju härligt.
Men visst är det så också då att man kan säga, det som du var inne på, att det är ju webben som ändå, alltså företagens hemsida som på något sätt verkligen blir navet i det här med inbound. Som du säger, för vart ska man samla liksom den här inspirationen, innehållet och så vidare.
Absolut.
Så det är där det börjar på någonstans.
Mm.
Men vad heter det? Ja, nu började vi lite så här hur man kommer igång med HubSpot, vad är inbound, men vet ni vad vi inte har sagt? Vi har ju faktiskt inte sagt vad HubSpot är för någonting. Så att vi kan ju bara så här börja där också. HubSpot är ju ett marketing automation och CRM-system, men också med grym funktion för service. Det vill säga customer relations. Så att så, då har vi sagt, vi har sagt det i alla fall.
Ja.
Om man inte är med på det från början.
Ja, men precis. Jag hintade väl lite om det också, liksom, att det är en plattform liksom, som ger total översikt på något sätt, liksom, där det finns många delar igen då. Så den är ju klart intressant. Yes.
Men väldigt spännande, och det känns som att en vanlig sak som jag tror att många tänker kring om man ska komma igång med det här är så här, måste man slopa hela sin webb, bygga om på nytt i HubSpot? Och det behöver man ju inte göra. Man kan ju koppla den med HubSpot ändå. Om man har WordPress eller vad man nu har, så funkar det ju i vilket fall. Yes. Men Johanna, tycker du att det är bättre att köra helt och hållet och bygga den på HubSpot, eller funkar det precis lika bra att köra på vilken plattform som helst?
Det funkar jättebra att köra på andra plattformar också. Till exempel WordPress, de har jättebra plugin. Och många av toolsen, till exempel, man kan bygga topic-cluster och lite länkstrategier och sådär. Det är anpassat för att man också kan ha ett externt CMS. Mm. Men helt klart så finns det ju fördelar med att ha sin webb i HubSpot också.
Mm.
På HubSpot CMS. Och de kunderna jag har, där de har liksom CMS-et, CRM-et och marknad och sälj, där är man ju, finns det ju inga som helst anledningar eller inga som helst showstoppers för att det ska liksom kunna, man ska kunna göra precis vad som helst. Mm. Så den utgångspunkten är såklart drömmen för mig som strateg.
Och jag som jobbar mycket med webb och marknadsföring, jag har jobbat i olika plattformar, absolut, bland annat WordPress. Men jag måste säga att en av anledningarna att jag är så frälst i HubSpot är ju CMS-et. För contenthanteringen och att bygga landningssidor och webbsidor och bloggar och allting som rör webben är så otroligt smidigt. Och att det ligger i CRM-systemet är ju helt galet bra egentligen. Att det är så enkelt att komma åt och redigera för alla. Så att absolut, en jättestor fördel.
Ja, jag har aldrig stött på eller jobbat med en kund som har tyckt att det har varit svårt eller krångligt att använda HubSpot CMS. Sen finns det ju många bra funktioner, till exempel att man kan personifiera så pass mycket med CMS-et också. Eran startsida kan se helt olika ut beroende på vem det är som besöker den, till exempel. Och all den information har man ju i CRM-et.
Precis. Mm. Ja, det är en av mina absoluta favoriter, men det kommer vi komma in på lite längre fram.
Här. Ja, just det. Nu börjar vi komma in på intressanta grejer här.
Ja,
det finns coola saker man kan göra.
Men innan vi går vidare, vad tror ni är de vanligaste misstagen när man tänker att man ska komma igång med marketing automation först då? Vad är de vanligaste misstagen när man ska igång med marketing automation och inbound?
Jag tror att en generell grej är att man är ivrig och bara kastar sig på utan att ta sig tid till grunden att skapa personas, en strategi, tänka på vilken data vill jag faktiskt ha, hur ska den ligga, hur ska den vara ordnad och strukturerad i HubSpot, hur ska jag få in den här datan, så man verkligen tänker igenom en strategi innan man sätter igång.
Just det. Och jag är lite av den andra skolan igen. Jag är lite mer kasta mig ut och köra och lära längs vägen. Men jag tror att det finns för- och nackdelar med båda där faktiskt. För att när man gör andra hållet då, att man kör, då lär man sig mycket på vägen och lär känna sin målgrupp och se vad som funkar och inte. Men man får ju också lite mer bakläxa istället. Så att det finns för- och nackdelar med båda.
Det kan ju vara så om man kör, det beror på vilket sätt man bara kör på. För det finns ju de som kör på som faktiskt inte kör på det sättet så att de kan lära sig om sina personer eller
besökare. Det är väldigt sant, det är en viktig sak att ta med sig. Om man väljer att bara köra på, då måste man vara riktigt duktig på att hålla koll på vad det är man kör på med. Och vad man får för utfall i de sakerna man testar. Oavsett om det är att man väljer att köra stenhårt på bloggar eller stenhårt på någonting annat. Men det som jag tycker är bäst när man väljer att bara köra på. Det är att testa sjukt mycket olika saker. Men att försöka hålla sig till samma målgrupp. För att om man testar jättemycket olika saker till jättemånga olika målgrupper samtidigt, då är det lite svårt att dra slutsatser. Så det är så här, kör på, testa massa saker, men gör det med en målgrupp i taget.
Exakt, det är som att du skulle AB-testa ett mejl och sen så byter du subject line och så har du olika knappar i den och sen så olika content och sen så ser du att den ena presterar jättebra, men varför? Ja. Du har ingen aning.
Exakt, så att det är nog en bra sak, och där tror jag att jag tidigt i min marknadsföringsresa var nog lite för snabb på att testa för mycket saker samtidigt, så det har jag fått lära mig den svåra vägen. Man gör det två gånger istället.
Alltid jobbigt när det ska rättas till i efterhand liksom. Men jag tror också att vanligt liksom, jag vet inte om man ska kalla det misstag, men liksom så här, jag kan tänka mig också så här, mycket i alla fall B2B sälj- och marknadsavdelningar, de har kanske inte heller liksom full koll på alltså inbound marketing automation. Jag tror många kanske bara så här, sätter likhetstecken. Ja, men vi tänker att vi ska komma igång lite grann med marketing automation, eller jag menar inbound, eller jag menar alltså så här, man liksom har hört det här så himla länge liksom, och man kanske gör någon liten del, men man har liksom inte gjort det här grundliga jobbet som du är inne på, Johanna, liksom att man verkligen har en strategi och hur ska vi jobba med datan och vad ska hända först och i vilka sekvenser och så vidare, utan jag tror att man gör det lite sådär, lite halvhjärtat liksom, i många fall. Det tror jag är en utmaning.
Ja. Och har man bråttom och bara vill sätta igång, då åtminstone tänk på var datan som du samlar in ska hamna, så att det liksom hamnar rätt.
Ja, men och inte minst kopplat till GDPR. Alltså det är någon slags minimum. Vi behöver ha koll på datan och vi behöver ha, alltså det behöver vara GDPR compliant. Och där har jag också ett jättebra funktioner för att använda det i systemet. Så att det funkar bra hela tiden. Så det får vi verkligen tipsa om. Men alltså vi måste ju ändå prata om det här med att jobba med marketing automation, som jag känner är så här. Det känns som att många sätter likhetstecken med så här, okej, nu ska vi igång med inbound. Det innebär att vi har, man laddar ner någonting och så är det en mailslinga. Det är ju inte riktigt marketing automation då. Så någonstans där måste vi bara så här grunda det här samtalet. Att jobba med marketing automation är ju så mycket mer också vad som händer automatiskt i systemet kopplat till vad som händer på webben, till exempel. Johanna, kan inte du berätta lite mer om marketing automation? Förutom att det skickas en mailslinga efter man har laddat ner ett dokument.
Förutom den här klassiska mail, vänta två dagar, mail, vänta två dagar. Så absolut så kan man hantera data, man kan mappa olika. Okej, en besökare har besökt er prissida tre gånger. Jag kan mappa den, eller en produktsida tre gånger, ERP-system till exempel. Jag kan mappa den mot ett intresse som säger ERP. Då kan jag veta då nästa gång att den här personen tillhör en grupp som är intresserad av den här kategorin till exempel. Så datahantering så. Sen har vi ju då interna notifikationer såklart. Säljarna kan bli notifierade om ett av deras target account kanske besöker webben. Kan de få en pling i appen etc. Så det är mycket sånt. Och självklart också det har med automation med olika life cycle stages, så man kan sätta en scoring och olika betyg för att kunna kvalificera leads.
Absolut.
Just det, lite det som du är inne på där, Frida, med olika workflows.
Liksom, att man tänker liksom hela så här, och där tror jag också så här att man kan bli lite överväldigad av hur mycket balla saker man kan göra i HubSpot, för man kan ju sätta upp hela systemet så det funkar något, alltså helt fantastiskt att besök kommer in på webben, det blir ett lead, saker fylls i automatiskt, man hämtar data, det är liksom hela systemet bara rullar på och helt plötsligt sitter man där liksom med en deal i en sales pipeline som är ifylld med så mycket vettig information för säljaren att det liksom det säljer sig själv, typ så. Inte riktigt, man får inte lova för mycket, men väldigt bra i alla fall. Och att ta tillvara på de delarna i HubSpot är ju någonting som man kan bygga på efter tid. Så att börja med en mailslinga går väl jättebra. Men så länge man är medveten om att marketing automation är så mycket mer än det också.
Oh ja.
Verkligen, verkligen.
Grymt. Men vad heter det? Jag tänker att vi har ju några olika favoritsaker i HubSpot. Jag har förberett fem favoritsaker. Pernilla har förberett fem favoritsaker, du och Hanna har förberett fem favoritsaker. Så yes. vi kan dra dem och se vilka favoritsaker vi har i HubSpot, så kan vi snacka lite om dem. Mina favoritsaker, eller fem smartaste sakerna med HubSpot som jag tycker är så här grymt att bara förenkla min marknadsföringsarbetsvardag jättemycket, är dels campaigns. Så grymt bra att jobba med som marknadsförare när man gör större kampanjer. Och det är ju egentligen någonting som, det är ju egentligen ingenting som har en effekt i sig, mer än att det är ett jätteenkelt sätt att samla ihop saker på samma plats. Så att man får en väldigt bra överblick kring hur kampanjen går, vilka saker som är involverade i kampanjen, och kunna tracka alla olika saker man gör. Jätteviktig sak. Sen så måste jag säga ads i HubSpot. Jag personligen gör inte adsen i HubSpot, men man kan göra det. Men uppföljningen av ads i HubSpot är helt fantastisk. Att man kan se på varje annons, på person, vem som har konverterat. För i de andra plattformarna, typ LinkedIn och Facebook, där ser man ju bara vad heter det, hur många klick och trafik och hela den här biten. Och att man i HubSpot verkligen kan se, ja men det är Lena som har konverterat, eller det är Ola som har konverterat. Jättevärdefullt. Sen har jag ju också skrivit upp smart content, som du var inne på, Johanna. Det här att personifiera sina landningssidor. Och det är väldigt kul att testa runt med, och det kan man göra på många olika sätt. Vi har gjort det på ett sätt att vi kan på en landningssida till exempel, där man kan skriva upp sig för att bli ihopkopplad med någon, så byts titeln ut efter den titeln man själv har. Väldigt varmt och välkomnande sätt att möta sin publik. Och det är väldigt kul också att testa runt, och det känns lite som magi när man sitter och liksom gör webben efter sina kontakter. Och sen så älskar jag ju smarta CTR. Som byts ut också efter var någonstans i antingen vilken life cycle stage man har, eller något annat som man tycker känns viktigt. Vilken lista man ligger i, till exempel. Och som vi också har nämnt, poäng. Poängsättning är ju en jättestor del i att komma igång ordentligt med marketing automation. Att få det att funka grymt bra. Så att det handlar ju helt enkelt om att man sätter poäng på olika aktiviteter som händer på webben. Som förenklar det där sjukt mycket.
Ja.
Det är några av mina absolut favoritsaker i HubSpot.
Ja.
Snyggt. Ja, jag har ganska liknande saker. Ska jag dra dem eller?
Ja.
Okej. Smart content är jag också inne på. HubSpot la precis till så att man också kan... Smart content är så att man kan anpassa sidan efter vem det är som besöker den. På modulnivå. Så att man kan ha en modul som ändrar sig. Så att nu har HubSpot lagt till funktionen att man kan trigga ett visst typ av innehåll baserat på vilken annons man kommer ifrån. Så om man till exempel har mycket webbinarier eller seminarier, har en annons ute på LinkedIn och sen klickar sig in på startsidan, och till exempel Excitec, då kan ni överst ha då en jättestor modul som handlar om det här eventet, som kanske inte är relevant för alla, men den har klickat på annonsen och kommer därifrån. Den tycker jag är otroligt.
Det där är så, alltså, ja, det där är så high tech. Man bara känner, wow, kan man göra sånt här på riktigt?
Ja, och det är så enkelt.
Ja, det är så enkelt. Ja, det är faktiskt så enkelt. Men alltså det här med smart content, det är så ballt. Och man kan göra det i mail också. Så smart content generellt är så himla bra sak att kolla mer på.
Okay, det är bra också mot... Ja, jag fortsätter. Jag har också en grej på ads. Och det är väl egentligen främst att annonsering anses ju kanske vara lite mer outbound egentligen, men eftersom att det här är då inlyft i HubSpot och med hela det här CRM:et och all kunskap vi har om kunderna och våra leads, så kan vi göra outbound till inbound, eller the inbound way, och då vi kan göra ads audiences utav specifika lister som vi har segmenterat i från vårt CRM, så det tycker jag är jättebra. Vi kan även göra lister på baserat på företag eller target company som vi har. Så den tycker jag är genial.
Det är faktiskt enda gången jag använder eller gör annonserna i HubSpot. Och anledningen till att jag inte gör det i HubSpot annars, det är för att jag har så här lärt mig Facebook hur man gör annonserna där från början, och jag har lärt mig LinkedIn hur man gör det där från början. Så det är en vanlig sak.
Det går snabbast.
Exakt, det går snabbast. Men när man väl ska göra en alltså annonser baserat på listor i HubSpot, då är det oslagbart. Så att då är det bara till att göra dem där. Och det går ju precis lika smidigt. Så ja, det är väl bara till att göra de där egentligen.
Det kanske är det. Ja, men den tycker jag. Sen så har vi då på plats nummer 3 rapportverktyget. Ja. Det är helt fantastiskt. Och ju mer man sätter sig in och nördar sig ner i de här olika custom report builder man kan bygga en rapportering på precis vad som helst som det har i datasystemet. Och det bästa med HubSpot om man jämför med till exempel om man mäter trafik och konverteringar i Google Analytics. Men i HubSpot så får du också, kan du få hela resan den här specifika kontakten gör. Så att du kan få från annonsklick till besökare, till konvertering, till betalande kund, till upsell, till ambassadör. Och hela den här closed loop reportingen. Och hela den insikten i hela köpresan är fantastisk. Ja,
den vill man ju ha.
Mm. Ja, nej men alltså de här alltså rapporter och dashboards i HubSpot kan man ju bygga på ett sånt sätt som är så både personligt och på gruppnivå egentligen. Vi har ju väldigt många olika som vi jobbar med i vår organisation där vi har, jag har en för marknad i Norge, vi har en för marknad Sverige, vi har en för på säljnivå, vi har, så man kan ju bygga upp många olika sådana här som helst och verkligen få så mycket insikt kring de aktiviteterna man gör. Så ja, jag håller med. Det är en oslagbar funktion. Mm.
Ja, och, det, och jag vet ju också, vi försöker internt, för jag jobbar ju på en marknadsföringsbyrå, och vi försöker ju sätta upp lite så här default dashboard som vi alltid ska använda till våra kunder, lite ha någonting att utgå från. Men har kommit fram till att det är ingen mening, för alla har så otroligt olika mål och specifika metrics som man vill se, så att det finns liksom ingen. Vi får börja om från början direkt med varenda kunder. Vilket bara är kul.
Mm. Intressant.
Så, som person gillar jag att inte göra samma sak 2 gånger.
Omväxling för nöjer.
Ja, det är exakt. Vad har vi mer? Jag har några grejer till bara.
Det går snabbt.
En ganska basic sak, och det är CTA-knappar och formulär. Att man kan embedda dem. Så man, varje gång man skapar en sån så får man en sån här embed-code. Och det jag tror många inte tänker på är att de här embed-codesen kan man ju då ge till om man till exempel har en native-annons igång eller om man har någon partner som skriver om en på sin sida. Att man kan ha en knapp eller ett formulär externt som faktiskt samlar in kontakter rakt in i eran HubSpot-portal.
Och det är faktiskt, det är en jätteviktig poäng, bra att du sa det, för det är ju rätt ofta, speciellt inom business to business kan jag tänka mig, man gör just de här liksom samarbetena mellan sina partner eller produktleverantörer eller andra som man av olika anledningar vill samarbeta med, och det är också så här, det kan vi också lämna som ett tips. Det är väldigt bra för länkkraften också. Så att samarbeta med era.
Gör det. Dagens visdomsord. Ja, sista grejen, chattbottarna.
Ja, det är ju du, det är ju din grej, Johanna.
Ja, det är min favorit. Och återigen, chattbottarna sitter på all information som vi har i CRM:et, så man kan anpassa, man kan personifiera. Jag kan säga hej Frida, välkommen tillbaka när du kommer in på min hemsida. Allt som sägs i den här chatten kommer även till helg. Ja, men man får inte vara för
creepy. Det är någon som blir lite liksom creepy. Ja, exakt. Men jag vet inte, gillar folk det eller tycker de att det är lite så här, oh, det är på gränsen, eller...
Tricket är ju egentligen, man vet ju hur mycket som helst, så att man får ju, fast man får ju ändå lugna ner sig, man kanske inte ska säga hej Frida från Göteborg och din favorit glassmak är choklad, utan man kanske snarare ska säga välkommen tillbaka, eller är du intresserad av att veta mer om SEO till exempel, var lite mer sofistikerad i personifieringen.
Hur hett är chattbottar just nu då? Alltså hur mycket efterfrågas det från era kunder om man säger?
Det har gått från egentligen, ja, bara på 1-2 år så har det gått från att man har fått liksom verkligen kämpa för att sälja in det till att det nu är en helt vanlig självklar del på webbar och i marknadsföring och servicesyfte tycker jag. Så att ofta har kunderna som kommer in redan en chatbot-funktion och så byter man till HubSpot om man väljer att köra HubSpot som CRM. Så det har blivit en mer en självklar del.
Och det är också väldigt, det kan man ju testa, sätta upp själv också. Det kan ju låta väldigt avancerat med en chatbot, men det är såklart man kan testa med lite enklare varianter själv. En alltså, ett första steg som jag kan tänka mig kring chattbottar är ju att hjälpa besökare hitta rätt på webben. Det är en väldigt enkel sak där chattbotten ställer en fråga, men vad letar du efter? Och så får man några förslag och så klickar man på det och då föreslår chattbotten, ja men då kan du börja på den här sidan.
Mm.
Och det tror jag många business-företag någonstans kan relatera till, att man, det känns som att ofta har man rätt så stora webbar, det är rätt så mycket information och det kan vara lite råddigt att hitta rätt.
Ja, exakt. Och sen att man alltid kan ha en, liksom, att man snabbt kan komma i kontakt med företaget, så man slipper den här gå till kontakta oss-sidan, fylla i ett formulär, vänta 3 dagar på ett mejl för att sen kanske någon ringer möjligtvis senare, utan man direkt i chatten kanske kan boka ett möte.
Ja.
Vi har för övrigt den, och alla mötesbokningar som kommer via chatten, de är ju mitt i natten eller, alltså folk surfar ju på webben efter arbetstid, så är det ju.
Verkligen.
Ja, men det är viktigt att ha.
Det är man.
Ja, men det var mina. Nu vill jag höra Pernillas.
Ja, ja. Ja, men vad kul. Absolut. Jag har ju framförallt använt HubSpot CRM då. Så att mina så här smartaste saker som jag uppskattar, det är ju framförallt kopplat till CRM-delarna då. Så det blir ju lite kontrast då till era som kanske var mer kopplade till marketinghubben då. Men det som jag framförallt uppskattar, det är liksom först så här enkla saker som möjligheten liksom att kunna schemalägga mejl. Jag jobbar också en del utanför arbetstid kan man säga. Och även om kanske man är bekväm att mejla internt på alla möjliga olika tidigare, så kanske man inte vill göra det externt, och då tycker jag att den funktionen är så här klockren. Det kan också vara liksom om man mer sitter och prospekterar och känner liksom att man vill inte skicka måndag förmiddag liksom, även om det är måndag förmiddag jag sitter och skriver, så kan jag lägga det på en bättre tid. Så den är ju klockren. Templates också. Det här liksom att man kan göra olika e-mail-skal liksom, som man använder mycket inom sälj. Liksom. Det mailas ju också mycket i liksom affärsmöjlighetssynpunkt, och att man då har massa olika varianter. Liksom en så här standard, tack för samtalet. Liksom, här kan du hitta mer info. Bokat möte liksom, eller vad det nu kan vara, bekräftelse-mail och allt sånt där. Så det sparar ju också otroligt mycket tid, och de kan man ju också personifiera mycket på olika sätt i HubSpot. Så det gillar jag också jättemycket. Den sista på den är ju också det här med document tracking. Att man kan ladda upp liksom, om man har en white paper eller någonting som man vet. Den där är alltid klockren att skicka med till ett prospekt som är i den här fasen till exempel. Att man också då kan få en tracking på det, så att det kommer ett automatiskt mail sen som visar att ja, men nu har personen varit inne och tittat på det där som du skickade. Och den har varit inne i så många sekunder eller minuter och scrollat. Det ger ju säljaren lite mer info inför nästa återkoppling. Så det gillar jag. Annars så tycker jag också att den nya taskvyn som de kom med var väldigt trevlig. Att man fick liksom tasks mer utifrån en timeline, och att man också kunde få alla sina tasks samlade i ett mejl numera. För det tror jag många känner som har jobbat med sälj liksom i HubSpot, att förr så fick man liksom en task per person att följa upp på. Så man kunde liksom känna att man drunknade i tasks i sin inkorg. Liksom. Den är också klockren. Då kan man liksom, när man kommer dit på arbetsdagen att nu ska jag liksom jobba igenom mina återkopplingar i CRM:et, då öppnar man upp mejlet och så plopp kommer alla upp. Liksom. Så den är
ja, och ett tillägg där, tasks har jag ju sett, det har ju spridit ut sig över hela HubSpot egentligen, och det används ju av marknad och service också. Så i till exempel i kampanjverktyget som Frida nämnde, så finns det också en tab där för tasks och så man kan, okej, det här mejlet ska skapas och så skapar man en task. Så att det är väldigt bra att få dem samlade i ett mejl, för det kan
jag
bli många.
Jag håller med. Så bra. En annan som jag också gillar, det är den här nya fliken för calls. Om man nu liksom ringer via HubSpot-klienten så spelas det in samtal, och då kan man till exempel, om man vill coacha sina säljare och gå in och lyssna på specifika säljsamtal, så finns de också samlade liksom i en och samma vy med en URL där man kan gå in och lyssna på samtal. Det var också komplicerat innan. Då kunde det vara så här, man kunde be säljarna, kan du tagga mig på något samtal så ska jag gå in och lyssna på det efterhand. Men nu kan man liksom gå andra vägen runt och hitta samtal.
Det är ju grymt. Och det, men det, då måste man också säga det, att HubSpot har en grym app där man faktiskt kan sjukt smidigt ringa igenom. Alltså på telefonen så ringer man i appen och allting loggas och trackas automatiskt och spelas in. Så det är ju också en, det är ju grunden till att hitta till den där inspelningsfunktionen.
Jo, men det är riktigt. Man kan ringa antingen från HubSpot-appen eller direkt från browsern då. Så det är också supersmidigt. Och den sista som jag tänkte på, det är ju egentligen det här med att man, för det har vi inte varit inne så mycket på, men det finns ju otroliga möjligheter med HubSpot, all den här datan som kommer både från marknad och så vidare. Det kan också vara nackdelen ibland för sälj, tror jag, att man känner att gud, jag drunknar i all den här datan liksom. Jag går in på en kontakt och så bara finns det allt från vilka webbinar de anmält sig till vilka sidor de har varit inne på och mina mejl som jag har skickat som säljare. Alltså, det kan bli lite lätt information overload också. Så då tycker jag att den här funktionen med filter activity som är liksom längst upp i activity feeden, när man säger där all den här datan presenteras på kontakten, den är också klockren, att man liksom kan liksom välja att klicka ur. Jag vill inte se alla de automatiska workflowsen som ligger i bakgrunden eller vad det är, utan jag vill bara se liksom alla loggade samtal, eller jag vill bara se alla mejl eller vad det kan vara. Så den använder jag också mycket för att få ner tiden i liksom varje kontakt som man researchar och så. Så det finns jättemånga bra funktioner även på CRM-sidan.
Gud, visst gör det.
Kul, vilka tips vi har levererat nu här. Så att om man sitter i HubSpot och tyckte att någonting av det där kändes superintressant, så kan man hitta oss på LinkedIn, så man kan fråga mig om att jobba med campaigns eller HubSpot scoring. Och om man tyckte det här med chatbots eller någonting i den stilen kändes jätteintressant, så finns Johanna där. Och Pernilla har stenkoll på det här med task, så att lyssna in på säljares samtal. Så att det är bara till att hitta oss och bolla med oss om ni vill ha mer tips kring det.
Ja, det bara kliar i fingrarna. Det känns som vi bara har skrapat på ytan. Jag har så mycket mer att säga. Vi får köra en del två sen.
Ja, men verkligen. Det är så här, nu vill vi ju gå in och djupdyka på varje de här delarna.
Exakt.
Ja. Men stort tack Johanna för att du ville vara med och bolla kring oss och om HubSpot.
Tack för att du fick komma. Jättekul.
Du är varmt välkommen tillbaka, så kan vi djupdyka i de här favoritfunktionerna vi har.
Definitivt.
Det tycker jag.
Och stort tack till dig som har lyssnat. Tyckte du det här var intressant, så ska du prenumerera på den plattformen som du lyssnar på, så hörs vi längre fram.